Gott att få se er här idag. Hjärtligt roligt att få göra det. Också välkommen du som lyssnar till predikan på webben. Hoppas du får ut någonting av det här och att det blir till välsignelse för dig. Vi får be tillsammans. Herre, nu får vi lägga ordet i våra hjärtan och be att du ska få ge en god skörd för det. Att det ska få gro, att det ska få slå rot ordentligt. Och att det ska få växa och ge skörd 30-falt, 60-falt och 100-falt. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Dagens tema handlar om rikedom. Det handlar om att vara rik inför Gud. Och jag tror att vi alla kan relativt enkelt inse att det har ganska lite att göra med vår placering i taxeringskalendern. Rikedom och att vara rik inför Gud kan vara två olika saker. Och det finns en utmaning i hur vi tänker kring det här och hur vi tänker kring tro, våra liv och våra hjärtan och vår plånbok. För det kan vara ganska känsligt att prata om pengar. Och samtidigt så vet vi det att om det är något som gör det möjligt för oss att komma på fall, så handlar det förvånansvärt ofta om de tre stora farorna för en kristen. Alltså sex, makt och pengar. Låt oss idag tala om pengar. Det är ett svårt ämne och så här i skördetid så kan det ju vara lägligt att vända oss och tänka just på mannen som finns i Jesu liknelse. Det där är en text som jag lever med dagligdags. Vi har en bok hemma som min fru fick som liten, som vår äldste son har som absolut favorit. Så att den rike bonden läses i genomsnitt någonstans mellan 6 och 10 gånger per vecka. Och ännu mer om man räknar in vad han själv klämmer in mellan varven. Även om han inte kan läsa än så kan han den utan till. Och har inga som helst problem att kunna konstatera att men just den natten dog mannen. Sådär, utan vidare. Fåglarna åt upp hans majs. Kaninerna åt upp morötterna och kolen blev förstörd. Stackars man. Ni ser, till och med hos mig gamle fastnade till följd av sonens frenesi i bibelläsningen. Ack gode Gud, gör oss alla till läsare av det slaget som idisslar ordet till dess det verkligen fastnar i oss. Helt fantastiskt. Vad är problemet för mannen i liknelsen? Är det att han har gott om pengar? Är det att han vill ställa till med en stor fest, äta och dricka och vara glad? Nej, alltså om vi tittar på predikaren som ju den gammaltestamentliga texten kommer ifrån. Predikaren som ju med rätta ofta kallas för gamla testamentets absolut största dysterkvist. Så predikaren uppmanar oss att ta emot mat och dryck som Guds goda gåvor. Det är i princip det som är positivt i predikan. Ät och drick och ta emot det som Guds goda gåvor. Och jag tror inte det var där som skon klämde för mannen, utan dilemmat var någonting annat. Alltså gemenskapens betydelse är stor och det gäller också i vår kultur. Måltidsgemenskapen spelar roll. Och dilemmat för den här mannen i Jesu liknelse låg väl inte på att han ville äta och dricka, utan snarare på var han hade fokuserat sitt hjärta. Och Paulus skriver i första Timoteusbrevet det som vi har fått höra nu, att kärleken till pengar är roten till allt ont. Inte pengar i sig, eller att kärleken i sig är roten till allt ont. Men de där två när de kombineras blir en särdeles dödlig och onödig kombination. Och det är hårda bud. När jag var liten så fick jag en bok, allting är relativt, jag var väl i 10-årsåldern. Av mina kära föräldrar. Visst är ni tokig? Kommer ni ihåg att jag fick den av er? Richard Fuchs, Stockholmsläkare, skriver en bok med ett antal exempel på tokigheter. Och en aspekt just där är, vill du bli rik? Visst är du tokig? Och jag tänkte på det när jag läste en krönika i senaste numret av Access av den engelske läkaren Theodore Dalrymple. Som konstaterade att det här att bli mäktig, inflytelserik och rik, det för bara en massa problem med sig. Det är sällsynt korkat. Därför att du kommer till en punkt när du inte kan svara på de frågor som ställs. Du kan alltså inte svara på dem. Du kan inte säga ja och du kan inte säga nej. Och du kan absolut för allt i världen inte säga pass. Utan det enda du kan göra är att låtsas som att du blivit tillfälligt döv. Vilket kan bli väldigt fånigt om det som i det exemplet han redogjorde för var en presskonferens där frågan hade ställts klart och tydligt och där mottagaren av frågan, i det här fallet Christine Lagarde som är chef för Världsbanken, hamnade i en situation där hon absolut inte kunde besvara frågan eller ens låtsas som att hon hade hört den utan att därmed begå någon slags variant på politisk harakiri. Han konkluderade att det är mycket lättare att vara i en sån situation att man kan gå med vännerna på pubben, ta en öl och som prata om livets väsentligheter och att faktiskt kunna säga både ja och nej och pass. Vill du bli rik? Visst är du tokig. Vi hade ju samma situation med vår förre ärkebiskop som missade medielogiken i att du kan inte uttala dig som privatperson om speciellt många frågor när du befinner dig på toppen. Vår nuvarande ärkebiskop kan väl i stort sett säga att ja, men jag är intresserad av järnvägar i allmänhet och modelljärnvägar i synnerhet. Autentiska exempel. Det kan han säga som privatperson och ingen kommer tro att det kommer vara den nya svenskkyrkliga given att satsa på Märklin till alla konfirmander. Men där någonstans går gränsen. Du har ett väldigt snävt spektrum när du är på toppen där du kan uttala dig som privatperson. Vill du bli mäktig? Vill du bli rik? Visst är du tokig. Men om du däremot vill bli lycklig och resultatet av det är att du blir framgångsrik, så tror jag personligen, och jag tror också att det finns ganska många goda historiska exempel både i kyrkans historia och i så att säga företagsliv och annat, den världsliga historien, att det finns ett beskydd i det. Om du vill vara lycklig och att företagande gör dig lycklig, så kommer miljardinkomster inte att vara en garanterat dödlig fara för dig. Men vill du bli företagare för att bli rik, så kan det räcka med ett par tusen lappar för att du ska hamna i ganska stora problem. Det finns ett beskydd i att göra det som gör dig lycklig. Och som Albert Schweitzer, Nobelpristagare 52, fredspris, konstaterade: lycka leder till framgång. Framgång leder inte till lycka. Och det är väldigt viktigt för mig och för er alla att komma ihåg. Att det finns ett beskydd i att göra det som är kul. Även om man blir miljardär. Men att göra någonting enbart i syfte att bli rik och mäktig, så behöver man inte komma speciellt många pinnar upp på karriärstegen innan det har gått stor risk att det gått troll i det hela. Alltså, historien visar oss, skriften talar om det och vår egen erfarenhet säger oss ofta det är att kärleken till pengar ställer till problem. Den som älskar pengar kommer att bli besviken. Och det finns två goda skäl för det här så vitt jag kan se. Förutom de historiska exempel, de bibliska exemplen och exemplen vi kan se runt omkring oss. Det första är att vi sedan 100 år tillbaka lever i ett inflationsparadigm. Och det är väldigt besvärligt att älska någon som blir 2-3% sämre varje år utan att för den skull vinna någonting av vishet, vänlighet eller grå tinningars charm, som kan vara fallet med människor som man älskar och som åldras. Pengarna tappar bara i värde utan att vinna någonting på det. Och det andra vi har med oss är ju det att kärlek förutsätter någon form av gensvar, eller i alla fall hopp om gensvar. Om jag försöker uttala min kärlek till mitt visakort, så kommer jag inte få någon form av respons överhuvudtaget. Jag vet att det finns några här som tycker om Galenskapen och Aftershave. Och i deras absolut största framgång på scen, Stinsen brinner, som är 20 år drygt gammal, där har de ett nummer som inte finns med i filmversionen, men där en av huvudpersonerna sjunger om sitt kärlek, sin stora kärlek, sin åtrå. Du är bäst av 1 miljard, min enda kärlek, mitt Mastercard. Det är en fantastisk visa och den är, egentligen hade räckt att spela upp den. Men eftersom rättigheterna för församlingen inte tillåter att vi gör det, så får det bli en predikan istället. den är mycket självmarkerande. För det är inte så. Okej, pengar är riskfyllda, kan man i alla fall säga. Eftersom risken att vi förälskar oss i dem och det ställer till problem. Hur förhåller vi oss till det här? Jag tror att det första vi kan göra handlar ju om att se, att inse att det finns ett problem och att mota det med att leva ett generöst liv. Bertil, min kollega, predikade ju om det för 2 veckor sedan. Lyssna gärna på den på webben om du inte har hört den predikan här och då. Det var väldigt bra att ta upp just vikten av att leva ett generöst liv och att i det ligger ett beskydd mot kärleken till pengar. Därför att generositet är vaccinerande på ett mycket sunt sätt. Generositeten tar sig olika uttryck beroende på vilken förmögenhetsnivå vi ligger på eller inte. Men alla människor är förmögna till ett generöst liv, tror jag. Och det är också på något sätt en profetisk handling, eller i alla fall en profetisk viskning i att leva ett generöst liv. Vi har en del exempel i Gamla testamentet på profeter som får kallelse av Gud att göra vad vi kan kalla för profetiska handlingar. Hosea får i uppgift att gå och gifta med en prostituerad därför att Israels folk med alla sina avgudar som de tillber, säger Gud till Hosea, de är inte bättre än hora i så motto. De följer med strömmen hit och dit och studsar utan någon styrsel överhuvudtaget. Och Jesaja, han gick runt naken och barfota 3 år i Jerusalem som ett profetiskt tecken på vad som skulle hända folket om man inte vände om. Nu är det tack och lov så att inte speciellt många av oss är kallade till den typen av händelser. Även om det finns enskilda människor idag som får uppdrag av Gud att göra något, inte kanske så spektakulärt eller märkligt som det här, men göra saker som vi normalt sett skulle säga udda eller i alla fall annorlunda. Profetiska handlingar, inte vanliga då, inte vanliga nu, men det förekommer. Men att leva generöst är, om inte en profetisk handling, så i alla fall en profetisk viskning och ett profetiskt tecken som vår tid behöver, som vi behöver och som ger ringar på vattnet vidare från oss alla. Generositet är ett beskydd. Generositet är en Guds välsignelse. Paulus talar om gåvan att ge frikostigt som en nådegåva. Och kom ihåg det. Gud ger bara goda gåvor. Gud ger bara goda gåvor. Sen är det förstås viktigt också att komma ihåg att, och det kan vara extra viktigt så här i höstbudgettider för de som är politiskt intresserade, du kan aldrig, aldrig någonsin vara generös med någon annan människas pengar, tid eller resurser. Du kan bara vara generös med det du själv har. Därför kan en politisk satsning, ett partiprogram eller ett valmanifest kan aldrig någonsin vara generöst. Därför att det handlar om att ta hand om andra människors pengar på gott och ont. Visst talar Jesus om att vi är skyldiga att ge kejsaren vad som tillhör kejsaren. Och Gud vad som tillhör Gud. Jesus skickade iväg Petrus att betala tempelskatten för honom och för Jesus. Eller för dem båda. Men vad vi kan komma ihåg var att skattenivån i det romerska riket under Jesu tid låg på 1%. Lågt räknat knappt 1%. Extremt högt räknat 10%. Och idag ligger Sverige på 44,4% av BNP i skatt. Alltså personligen tror jag att vi har passerat gränsen för vad som är att ge kejsaren vad som kejsaren tillhör. Det kan diskuteras. Men i alla fall, det är inte okristligt att betala skatt. Men du kan aldrig någonsin vara generös med skattemedel därför att det inte är dina pengar. Det är dina pengar i en 10 000 del i en liten kommun eller en 10 miljoner del för Sveriges del. Men generös är man med sin egen tid, sina egna pengar och sina egna resurser. Skam den som säger något annat. Så det är det första. Lev ett generöst liv, för i det ligger ett beskydd. Det andra vi kan behöva komma ihåg är att pengar är bra till en viss gräns. Det är väldigt opraktiskt om jag skulle gå ner på stan och vilja köpa ett par tre strumpor och så säga expediten att ja, men du kan få betala med ett hermelinskinn eller en tunna saltad abborre. för det är vad jag har behov av just nu. Det är väldigt smidigt med pengar. Det är någonting vi kan uppskatta och ha något positivt av. Därför att det är en bytesmarkör. Vi kan ju skratta lite smått åt kulturer och tidevarv där rikedom enbart har värderats i antal kor eller antal renar eller antal pilspetsar eller något annat. Och samtidigt så får vi komma ihåg att även om Sverige var först i världen med en riksbank, prisa Gud, här kommer skatteåterbäringen. Och att vi, även om vi inte var först i Europa med mynt, vi, första mynten präglades i Sverige ungefär ett, vad ska vi tro? Ser inget årtal på den här. Nej, då hade det sett annorlunda ut. Men runt 1000 år tidigare än den här. Alltså vi snackar 990-tal som första svenska mynten som vi känner till. Men vi var först i Europa med sedlar. Efter Kina var vi först i världen. Och vi var också först i världen utanför Kina med att få sedlar som hyperinflationerades och tappade nästan allt sitt värde. Se där, ett Europarekord. Så vi, även om vi har hyggligt stadigt, så måste vi inse att pengar har sina begränsningar. Alltså det räcker ju att titta på Tyskland 23. Jag såg en bild häromdagen med en man som mitt under den värsta inflationstiden 1923 ska tapetsera om i sin lägenhet och tapetserar med sedlar. Eftersom det är mycket billigare med sedlar som inte är värda någonting än tapeter. Vi vet från Zimbabwe att sedlar som drabbats av hyperinflation är värdelösa att använda som, även som toalettpapper, eftersom de inte duger ens till det. Så sätter vi vår lit till pengar så kommer vi förr eller senare att bli grymt besvikna. Och det finns otaliga exempel på valutor som har gått under till följd av misskötsel och hyperinflation. Och varje sånt här tillfälle borde kännas som ett exempel för den som är kristen att inse att kärlek till pengar är en dålig idé. Inte bara därför att Bibeln talar om det, inte bara därför att historien talar om det, inte bara därför att det jag ser i min omgivning talar om det, inte bara därför att jag inte kan älska pengar, utan också därför att jag kan bli av med allting utan att få någonting tillbaka. Här har vi ett kort utdrag ur en mycket längre lista. Den romerska sestertien på 200-talet, den betedde sig ungefär som den svenska kronan. Den började som primärt ett guldmynt och slutade som en plåtbit. Det passar ju ganska bra för vad som har hänt oss de sista 60 åren. Den kinesiska Yuan-dynastin på 1300-talet gick under på grund av att man lät sedelpressarna gå. Den österrikiska kronan 1924, den ungerska kronan 1927, den ungerska pengen 1946. Då tappade pengarna hälften av sitt värde var 15:e timme. Det är den absolut värsta inflation vi någonsin har sett. Tala om det att kärleken till pengar är en dålig idé, du kommer tappa någonting. Den kinesiska renminbi 48-55. Den brasilianska cruzeiron 67, 86 och 93 med ett mellanspel av cruzadon och nya cruzadon 86 och 89. Den gamla finska marken 63, den argentinska nationella peson 69, den italienska liran 1980, den argentinska peso ley 1983, den argentinska peso argentino 1985, den överlevde i 2 år och 8 dagar. Den peruanska solen 1985, den bolivianska peso 1987, den angolanska kwanza 1990, den argentinska australen, Argentina och Brasilien börjar återkomma lite väl många gånger 1991, den peruanska intin 1991, den kroatiska dinaren 1994 och den rumänska lejen 2005. Det finns urten fler exempel bara från 1900-talet på valutor som inte längre finns därför att de är misskötta. Det är en dålig idé att älska pengar. Nu är det primärt handlar om länder som drabbats av misskötsel, skurkaktiga ledare och eller krig. Men 1913 var Tyskland världens mest ekonomiskt stabila land. 10 år senare tapetserade man med pengarna för att det var billigare med sedlar än med tapeter. Vi vet inte vad som väntar, men vi kan inse det att kärleken till pengar är en dålig idé. Det är en dålig idé. Det är mycket bättre att vi sätter vår lit till Gud. Att vi litar på det som Jesus säger i bergspredikan. Att se på liljorna på marken, se på fåglarna i himlen. Gud tar hand om dem och han kommer att ta hand om er också. Mycket bättre idé. Mycket bättre idé. Och utifrån det att vi litar på Gud så får vi försöka göra det som har varit i hela den kristna traditionen och i många andra religiösa och filosofiska system sett som ett gott ideal. Lev måttfullt. Ge till goda ändamål. Se till att du har ett sparande. Lev inte över dina tillgångar. Måttfullhet, en klassisk dygd. Och dygder är någonting som vi behöver i vår tid. De gudomliga dygderna. Tro, hopp, kärlek. Vilken av dem är störst? En som vet, fantastiskt, det här behöver vi jobba på, kära församling. Att Jesus säger alltså, Bibeln säger alltså detta, att nu består tro, hopp, kärlek. Av dessa tre är kärleken den största. Det är bra, vi får nöta det där lite längre fram. Vi har kardinaldygderna. Omdöme, måttfullhet, rättvisa, styrka. Och så har vi de sju himmelska dygderna som en kristen poet på 400-talet plockade fram och skrev om som en motvikt till de sju dödliga synderna. Och då pratar vi ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, avhållsamhet, tålamod och flit. Alltså följer vi de här grejerna så har vi ju, då uppnår vi det som Paulus skriver om som andens frukter. Då lever vi det goda livet. Och då är det ganska stor chans att vi klarar oss undan kärleken till pengar. Så att pengar är praktiska. Men om de blir våra herrar eller våra älskarinnor eller älskare så blir det fruktansvärt. Om de är våra tjänare så kan det bli ganska bra. Och dygderna behöver vi som en motvikt till pengar. Speciellt till vår förståelse för dem. Och den tredje biten. Det är att rikedom handlar inte så mycket om pengar och om förmögenhet som om mänsklig värdighet. Vi har många exempel på excentriska miljonärer och miljardärer som dött i ensamhet. Omgivna av på sin höjd några livvakter som varit lojala eftersom de har fått en rejäl lön. Och i övrigt omgivna av arvtagare, stora och små, och andra som bara väntat som gamar på att få stycka bytet om det blev någonting över. Howard Hughes är ett sådant exempel, den amerikanske filmaren och flygaren som dog på 70-talet, men det finns många fler också. Och hur kul är det att leva ett sådant liv? Tvärtom, när vi delar det bröd som han oss ger, då förnyas vårt liv av den kärlek som aldrig dör, som det står i salmen. O Jesus, du är hos oss. Att vara rik inför Gud, det handlar inte om att ha en aktieportfölj tjock som ett hus. Att ha en lön med många nollor i eller någonting annat. Det handlar om att inse att livet tillsammans med Herren och med andra människor, det är vad som spelar roll. Att pengar kan inte köpa lycka. Brist på pengar kan i och för sig ibland leda till olycka. Inte ett uttal om det, men pengar i sig köper inte lycka. Utan att lycka handlar så mycket om hela relationer till Gud och till andra människor. Och i bägge de fallen så är måltiden någonting som får mig att upprätta och stärka hela relationer. Mötet med Jesus i nattvarden. Mötet med varandra. Jag tittar på er alla. Kyrkfikat. Nu om en stund. Mötet med måltiden pratar ju predikaren om som det som är gott och värdefullt här i livet, och jag är nog benägen att hålla med. Det finns fler saker. Predikaren är en dyster kvist. Men jag håller med honom i så motto att det är att äta och dricka tillsammans och dela gemenskap. Det är en Guds gåva. Slutligen också. Det är naturligtvis så att det kan vara ett problem med för lite pengar. Att det kan vara ett problem som är för en del av oss här och för en hel del människor i världen ett betydligt större problem än att jag har för mycket pengar och de dominerar mitt liv. Och vi kan se flera tillfällen i Bibeln då Gud på ett särskilt sätt möter och betjänar och bekänner sig till fattiga människor. Vi har änkan i Sarefat som Elia kommer till och som genom Guds godhet får hon och hennes son och hennes närmaste liv och överflöd. Vi har den gamla kvinnan, änkan i templet, som kommer för att ge sin gåva. Kommer med en liten slant.
det minsta mynt som fanns i cirkulation då. Och Jesus konstaterar inför lärjungarna att hon där, hon är en förebild. Hon har gett av allt. Hon har gett allt det hon hade. Hon är den som har gett mest av alla det vi har sett här. Och vi har också exemplet i Apostlagärningarna 11, hur det kommer ett profetiskt tilltal till församlingen i Antiochia att det kommer bli en hungersnöd. Och man bestämmer sig för att man ska samla in pengar till de kristna i Judén. Och den hungersnöden kom också under åren 46, 47, 48. Då just speciellt Judén, men hela Levanten drabbades av en svår svält och kraftigt höjda matpriser. Och i Antiochia konstaterar de att vi är rikare på pengar. Vi kan skicka vidare till inför det som kommer skall. Inför det som Gud har uppenbarat för oss. Så Gud betjänar fattiga människor. Gud bekänner sig till fattiga. Och det finns goda exempel i skriften på att Gud har en omsorg om fattiga människor. Och det är ingenting vi får tappa bort. Vare sig vi själva tillhör de som är fattiga i vårt land eller inte. Sen är det naturligtvis så att precis som för en rik så är det för en fattig möjligt att få sitt hjärta fyllt av kärlek till pengar. Det kan bli ganska tragiskt. Någon gång ibland läser man i tidningen om någon som levt som en enstöring, sett som en kuf, gått på gatan, samlat burkar och dött med ett par hundratusen eller till och med ett par miljoner på kontot. Någonting har ju gått snett någonstans. Och det är en tragedi när det inträffar. Ibland blir det bara fullständigt absurt, monstruöst. I fjol våras i Derby i England så var det en så omkom 5 barn i en brand. Och det uppdagades att det här handlade alltså om att 4 av de här barnen hade samma mamma och det var deras far som hade tänt på huset i syfte att rädda barnens liv och få deras mor att förlora umgängesrätten med barnen. Därför att hon då skulle visa att vara en dålig mamma eftersom hon lät dem leka med elden eller någonting, vad vet jag. Kontentan blev att 4 helsyskon och ett halvsyskon till dem dog av rök och eld. Och hela grejen handlade om att han ville få ut socialbidragen för att vara deras och bidrag för att vara deras förmyndare och deras enda ansvariga förälder. Det här var alltså en man som är 4 kvinnor, har 17 barn, lever som bigamist med ett par tre åt gången och aldrig har gjort ett hederligt handtag i hela sitt liv. Han har dömts för dråp och eller mordförsök. Han har stulit och när han har blivit erbjuden jobb av i samband med välgörenhetsinsatser i hans område så har han vägrat. Paulus skriver i Efesierbrevet 4 om att den som stjäl ska sluta stjäla och istället arbeta och sträva med egna händer så att han kan dela med sig av sitt goda åt de som behöver. Ett helt liv på socialbidrag, fyllt av kriminalitet och som grädde på moset, dråp på 5 barn, kan kallas för många saker. Stöld är ett av de mildare uttrycken. Och det är en fara att tro att kärleken till pengar bara finns hos fattiga eller kärleken till pengar bara finns hos rika. Tyvärr är det så att bristen på ett gott liv finns i alldeles för stor utsträckning utbredd i väldigt många skikt och ja, i alla samhällsklasser egentligen och i alla olika stråk och samhällen som finns. Min första prästtjänst innan jag kom hit var i Söndrum i Halmstad. Nu pratar vi Sveriges Ferrari-tätaste område per capita. Det finns områden som är rikare än Söndrum. Men det finns ingenstans i Sverige där du har lika många Ferrari-bilar per capita som i Söndrum. Jag tror att det beror på att det finns ingen skärgård i Halmstad, så det är inte så där jättekul att ha båt. Du har Sveriges bästa strand där och det är lite för långt till fjällen. Så att om du ändå har ganska bra med pengar, varför inte köpa en sportbil? Jag har ingen statistik på det, men det är min egen privata gissning till varför Söndrum är Sveriges Ferrari-tätaste område är just detta. Alltså det finns några få hyreshus där bodde jag och Anna och det finns några få villor där det fortfarande bor riktigt gamla människor som började sin karriär som stenhuggare i de stenbrott som idag är småbåtshamnar och simbassänger. Men i övrigt så är det ju närmare sen från Halmstad längst i öster, medelklass. Sen kommer vi övre medelklass. Och så kommer ut de riktigt skitrika ju närmare Tylösand du kommer. Och rent krasst, även där finns det ganska mycket trasighet. Av de konfirmander jag hade att göra med så var det sig, både bland de som hade sämst ställt och bäst ställt ekonomiskt fanns det de som hade fungerande familjer, fungerande föräldrar, fungerande relationer. Bland de som hade bäst ställt och sämst ställt så fanns det de som var fullständigt urflippade. Och där min egen känsla är att det är mer en fråga om vilken typ av kriminalitet de kommer ägna sig åt än någonting annat om det fortsätter som det höll på då. Någon kanske håller på, någon rånar en bank och någon annan kommer att försingra ett par miljoner från ett företag. Det är lite grann beroende på vilken kultur man finns i. Det finns mycket trasighet. Oavsett om man är på toppen eller på botten. Pengar kan inte ge lycka. Pengar kan inte kompensera för frånvarande föräldrar eller spruckna relationer. Pengar kan ge mat i magen. Men pengar kan också ge smuggelsprit och cigg. Rent krasst har en tonåring inte så jättestort behov av det senare. Och i alldeles för många fall som jag såg där så var predikarens ord om att ta emot mat och dryck som en gåva från Gud. Det var fullständigt frånvarande. Och det var så fruktansvärt tragiskt att se. Sen var det mycket som var bra där ute också. Inte tur tala om det. Men det var mycket brustenhet. Trots sportbilen på uppfarten. Nu är det ju trots allt så. Gud vill vara närvarande i världen. Gud är närvarande i världen. Gud visar i världen på en kärlek som är större än vad vi är. En kärlek som är betydligt större än kärleken till pengar. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så mycket bryr sig Gud om världen. Inklusive dig. Inklusive mig. Och han bryr sig föga om det här med mänsklig rikedom. Utan det som är intressant är vi rika inför honom? Och det är en rikedom som tar sin början i att vi låter oss bejakas av Gud. Att han får göra i våra liv det han önskar och det han längtar efter. Och att han får uppfylla oss snarare än att vi låter oss uppfyllas av kärleken till pengar. Okej. Nu knyter vi ihop säcken. Vad har vi tagit upp i dem? Förutom det faktum att ni behöver hålla koll på att av tro, hopp och kärlek så är kärleken störst. Så gäller följande. Lev generöst med det du har fått, vare sig det är mycket eller lite. Därför att det finns ett stort beskydd i det. Och dessutom kommer du ha mycket roligare på vägen. Lev generöst. Och det betyder inte börja lev generöst, för det upplever jag att det finns mycket, utan fortsätt lev generöst. Träna andra, utmana andra och lev generöst. Fundera själv på var nivån ligger för din del, men lev generöst. Det är väldigt bra. Det andra, inse att pengar är bra, men att de är inte bäst. Så lev måttfullt. Ge och spara. I det ligger också ett beskydd som minskar risken att kärleken till pengar och kärleken till ägodelar ska ta över ditt liv. Och det tredje. Stärk mänsklig värdighet och dela gemenskap. Därför att gemenskapen med människor är på riktigt och gemenskapen med pengar är på sin höjd extremt tråkig. Lev generöst, lev måttfullt och dela gemenskap. Och så slutligen skulle jag vilja skicka med en liten fundering för var och en av er som lyssnar nu. Om du vill ha med Jesus att göra så är du Guds barn, säger Bibeln. Och var och en som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Gud är kung. Du är Guds barn. Gud är kung och har allt. Han har allt vi någonsin kan behöva. Och du är hans barn. Vad är du då? Rik. Så se nu till att du lever som det du är. Du är rik därför att Gud har allt. Och du är arvinge. Så lev i enlighet med det som är ditt. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för alla dina goda gåvor. Tack för att vi får vara dina barn. Och att du vill låta oss få ta del av alla dina välsignelser. Allt det du ger, allt det du har gjort. Tack för allting du har visat för oss genom din son Jesus Kristus. Han som blev som en av oss för att vi skulle kunna få lära känna dig ordentligt. Jesus, nu ber jag att ditt ord ska få gro vidare i våra hjärtan och få spira, få ge resultat. Vi ber att kärleken till pengar, som också kan gälla kärleken till ägodelar och kärleken till saker som kanske inte ska ha första platsen i våra liv, att det ska få vissna och dö. Och att kärleken till dig ska få växa sig stark. För kärleken till dig, Herre, är roten till allt gott. Därför att allt gott kommer från dig. Din kärlek är stor och värdefull. Herre, välsigna var och en som har tagit emot det här budskapet och låt det få landa gott i våra hjärtan. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.